Varmt välkommen till Väsbypodden. En podd som riktar sig till näringslivet och du får lära känna personerna bakom företagen. Här får du ta del av deras resa både fram och motgång. Nu fortsätter vi samtalet med Jakob De Geer, del 2. Från att tidigare ha lyssnat på hans bakgrund och barndom, men också historiken kring Stora Väsby, kommer vi nu få en inblick i hans entreprenöriella resa och vilka framgångar det har givit honom och vilka dörrar det har öppnat. Berätta kort om ditt första bolag du startade.
Ja, men det första bolaget som var med och startade hette Trade Doubler. Startade jag 99, mitt sista år på Handels, tillsammans med tre kompisar. Och alltså det var så tidigt på internet svängen så det var ett av de första digitala marknadsföringsbolagen. Och det som var unikt då var att genom den tekniken som vi hade utvecklat så kunde man liksom spåra hur en annons på nätet, om den faktiskt ledde till ett köp på nätet, och hur mycket försäljningsbeloppet var på och så vidare. Och genom att man visste hur mycket liksom hur annonsen konverterade till köp, då kunde man helt plötsligt ändra affärsmodellen för annonsering, som tidigare hade varit ungefär för 10 000 kronor för en hel sida i Svenska Dagbladet. Och nu kunde man istället säga att du får 20% om inte 30% en marginal för alla köp som just den här annonsen levererar. Det blir prestationsbaserad marknadsföring och det var helt unikt. Idag är det det som liksom hela internetannonseringen i princip bygger på.
Så det var egentligen lite, ska man säga, banbrytande där?
Ja, men vi var väl en av de två första bolagen i världen som gjorde det. Så var det. Och det var en sån här riktig internetperiodalbana där vi höll på att gå konkurs efter dotcom-kraschen och fick in pengar i sista minuten och sen kunde växa vidare och så börsnoterade vi det 2005, tror jag.
Det är lite så här hatkärlek till det här med att vara entreprenör. Det är kniv mot strupen ena stunden och sen så kan man fira nästa stund.
Det är därför många inte orkar och vill. Det är ju ganska påfrestande att driva bolag.
Det blir ju en livsstil.
Verkligen.
Och sen gick du vidare och startade iSettle. Hur uppstod den idén?
Den kom egentligen från att Sverige liksom var ju på väg sakta men säkert från kontanter till kort. Spaningen var att det var väldigt många småföretag som inte hade råd med kortbetalningar helt enkelt. Att ha betalt med kort. För att kortinfrastrukturen, de stora kortapparaterna som står ute hos butikerna, var då så extremt dyra. Plus att du skulle betala ett abonnemang som ditt telefonabonnemang där du var tvungen att signa upp dig för 24 månader. Och på toppen skulle du betala per betalning som gjordes.
Just.
Och om du driver liksom en säsongsbutik på en sommarort eller om du har en glassbutik liksom, så vet du att du behöver den där 2 månader om året. Så det var väldigt många som valde bort det och sa att vi tar kontanter istället och då kommer det andra problem. Och vad vi såg var att 95% av alla bolag i småföretag. Då sa vi att i och med att det finns otroligt många smartphones där ute så kan vi inte skapa en tjänst istället där man använder telefonen och så liksom kopplar vi på en kortläsare och så kan alla börja ta betalt med kort. Det här var ju före Swish liksom. Så att det började ju så att vi byggde en liten kortläsare som man tryckte in i telefonen och så kunde alla börja ta betalt med kort. Så var jag skyldig dig 100 kronor så kunde jag betala med mitt Visa eller Mastercard. Så det var så det började. Det var så idén började.
Vad möjliggjorde den här processen då från idé till verklighet? För det måste ha varit många hinder däremellan.
I början så det som gjorde det möjligt var väl att både Magnus, min medgrundare, och jag hade båda sålt bolag innan. Jag hade sålt Trade Doubler som börsnoterades och han hade sålt ett annat bolag som han hade startat. Så vi hade liksom en liten buffert och vi investerade väl båda vi två liksom varsin första miljon in i bolaget. Och det var liksom det som krävdes för att ta det första året och liksom bevisa, liksom, ta fram den första tekniken och bevisa de första delarna som sen behövdes för att kunna gå ut och resa externt kapital. Så utan de pengarna så hade det aldrig gått att starta, för det var extremt kapitalintensivt. Vi tog ju till slut nästan in från riskkapitalbolag någonstans mellan 1,5 till 2 miljarder kronor för att liksom finansiera tillväxt och utveckling och internationalisering. Så det var extremt kapitalintensivt som vi byggde. Så utan det hade det inte gått. Och sen så att både Magnus och jag hade byggt bolag innan var nog en förutsättning. Det hade varit svårt att vara en första gångs entreprenör och liksom sitt första bolag och kört det här. Mm. Utan erfarenheter, Magnus är 20 år äldre än vad jag är, och utan hans erfarenheter från de industrier där han hade varit med massor med delar, så hade vi inte kunnat göra det. Utan mina erfarenheter från TradeDoubler och kontaktnät med liksom ingenjörer och duktiga människor som vi också rekryterade, så hade det nog inte heller gått. Det var liksom, det är en kombination av olika saker som gjorde det. Och sen så ska man ju vara lite dum i huvudet liksom. Det krävs om man vill starta liksom, en, försöka bli en världsledande aktör inom en nisch som inte finns. Det här, liksom, ja. Det här fanns ju inte. Så då ska man ju vara en obotlig optimist.
Ja, och jag tänker också, du har ju belyst det vid olika tillfällen när vi har träffats eller haft en föreläsning hos oss också. Just de här upp- och nedgångarna. Mm. Men nyfikenhet är också, vad har du någonting som du tar med dig som den största lärdomen av den här resan?
Dels hur extremt hårt jobb det är att bygga den typen av bolag på så kort tid. Mm. Man tror alltid när man startar ett bolag att fast den här idén kommer ta fart av sig själv, och om 2 veckor kommer vi ha varenda människa i världen kommer känna till oss, och liksom det kommer gå som tåget, och så lanserar man sin tjänst och så är det inte en jävel som bryr sig. Ofta är det så. Ja, så att det tar 7-8 år att bygga liksom basen på ett bra bolag. Det går liksom inte att komma ifrån det, tror jag. Sen så det som vi pratade om i sommarpratet också, tur och timing. Timing får man av erfarenhet, och tur är bara tur. Ibland så har man tur, ibland har man otur. Så att, det är också en komponent som jag tycker man underskattar lite grann. Som man inte kan råda över.
Nej.
Så ju mer man jobbar, ju mer tur har man det liksom på tennisbanan. Liksom. Och sen så behovet av duktiga människor, och det ännu större behovet av en stark bolagskultur, tror jag är absolut nödvändigt om man bygger den här typen av bolag igen då, som ändå skalar från 0 till 1000 anställda i 15 länder på 4 kontinenter på 10 år. Då krävs det att man har otroligt duktiga och passionerade människor. Hur får man det? Då måste man ha en liksom affär som folk bryr sig om, tror jag.
Du har ju också nämnt att det är viktigt med en tydlig vision.
Mm.
Ja. Den visionen för iSettle, blev det som du visionerade innan?
Ambitionen ändras ju också.
Ja.
Man kan ha en vision ena dagen och en vision andra dagen. Men alltså, till stor del så blev det väl så som vi hoppades. Vi ville demokratisera kortbetalningar, började vi med. Och vad vi menade med det var ju att kontanter är lite grann historia. Det finns liksom, samhället är så pass digitalt så att transaktioner mellan människor och företag borde kunna vara digitala och förenkla för alla på väldigt många sätt.
Mm.
Och där tycker jag att där gick vi i bräschen, tycker jag. Från det att vi började när alla butiker tog kontanter, 3 år senare så började vi se liksom, framförallt hos sådana butiker som vi vände oss till, liksom, små medelstora bolag, så stod det lappar på dörren och så, vi tar inte emot kontanter.
Mm.
Så det var liksom, det möjliggjorde vi innan Swish kom så här, i Sverige. Men alltså, om du tar Mexiko till exempel, så finns det ingen Swish där.
Nej.
Utan där var det ju liksom ett sätt att så här, skapa en inkluderande ekonomi på ett annat sätt. Och få in alltså, finansiell inkludering på ett helt annat sätt. Så att, ja, men jag tycker att vi kom väldigt nära den liksom, vision som vi satte upp. Sen så pågår ju det hela tiden. I alla bolag tycker jag att det är bra att ha en vision som är liksom, man siktar mot stjärnorna och så kanske man landar i trädtopparna och så kan man vara ganska nöjd och glad med det. Men det behövs liksom en riktning vad man vill någonstans. Det blir mycket lättare att bygga bolag då, bygga kultur och få människor att känna sig involverade.
Mm. Och övergången då från iSettle som sen såldes till PayPal.
Nej, men det var ju inte så. Vi skulle ju börsintroduceras.
Ja.
Ja, men alltså, om du har riskkapitalbolag som har investerat i en idé så har de ofta en 7, 8, 10 år i horisont på när de vill ha tillbaka pengarna.
Just.
Riskkapitalbolag liksom lånar ut pengar och ska få tillbaka och liksom förhoppningsvis kunna dela ut lite extra till både sig själva och de som har investerat i riskkapitalbolaget.
Ja.
Så de måste ju ut någon gång ur de här bolagen. Och då finns det 2 olika sätt. Antingen säljs bolaget eller det finns 3 sätt. Antingen går bolaget i konkurs. Eller så säljs det på börsen.
Ja.
Eller så säljs det till en aktör. Och i vårt fall så hade vi bestämt att vi skulle börsintroducera iSettle. För att kunna fortsätta resa pengar, men också för att riskkapitalbolagen skulle få tillbaka sina pengar. Och sen så var det inte bättre, eller på att säga, än att dagen innan vi skulle notera bolaget så liksom valde PayPal att lägga ett bud och som accepterades av styrelsen och köpare. Och det var inget liksom aktivt arbete från vår sida som hade föregått det, utan de kom in ungefär säg en månad innan börsintroduktionen och sa att vi skulle nog vilja undersöka om vi ska köpa bolaget istället. Och sen var det en process, och så snubblade vi på mållinjen när det kom till börsintroduktionen, och så köptes bolaget av PayPal. Och varför tyckte vi att det var bra? Ja, alltså, PayPal är ett av världens största finansbolag. Och deras vision rimmade väldigt väl med vår. De har 99% av sin verksamhet offline, eller online, och vi hade 99% av vår verksamhet offline.
Ja.
I fysisk butik. De hade försökt att göra det som vi gjorde och misslyckats. Och behövde ett sätt att komplettera sin digitala tjänst. Vi och ledningsgruppen och vdn såg väldigt lika på hur man skulle kunna jobba ihop. Och det blir också, man har ett ansvar för liksom anställda och för aktieägare och så vidare. Och vår slutsats var att det här var ett väldigt bra hem för bolaget.
Ja, verkligen. Och vilken fantastisk resa.
Ja, ja, men det blev
helt otroligt. Vilka möjligheter öppnades för dig efter den här försäljningen?
Det första man ska ha med sig är att man startar liksom inte ett bolag för att sälja det riktigt.
Nej.
Så, och de första 3-4 åren så jobbade Magnus, jag och hela vår ledningsgrupp med att se till att ISAT blev en del av PayPal. Så det var inte så stor skillnad. Det som det liksom har öppnat för mig nu är ju möjligheten att starta nya bolag till exempel.
Mm.
Eller att investera i andra och andras bolag och liksom vara med på de resorna både aktivt och passivt. Det ger en möjlighet att fortsätta utveckla Stora Väsby. Och kanske det som det största som det har givit är egentligen möjligheten för mig att starta upp liksom mitt eget passionsprojekt som är RQT, som också ligger på Stora Väsby, men som absolut inte hade varit möjligt utan iSettle-försäljningen.
Mm. Mm. Du nämnde RQT. Kan du berätta lite mer om det passionsprojektet?
Jo, gärna. Ja. På något sätt så blir det så, om man går igenom en sån grej som iSettle och säljer bolaget på det sättet, så är det väldigt många som är av sig och tycker att man på olika sätt ska ge tillbaka och bidra. Och det ligger väl mycket i det. Det är klart att man ska göra det. Ska man skänka pengar till olika organisationer och så vidare. Men jag gillar ju att göra egna grejer. Och funderade väl länge och konstaterade att liksom idrotten och framförallt tennisen har alltid varit en väldigt central del i mitt liv. Mm. Och om man tittar generellt i Sverige idag så liksom, vi ser ju ökande problem med folkhälsa. Inte minst för barn och unga som liksom sitter hemma för mycket framför iPads och telefoner och sådär. Och på något sätt där så liksom, dels hur idrotten har räddat mig genom olika bolagsbyggen. För det är på något sätt där som har varit min tillflyktsort. När man har mått sån sämst så kan man gå till idrotten och hämta lite styrka. Liksom. Så det i kombination med det här barn och unga, plus att hur kan man liksom bidra till Upplands Väsby i sig själv och invånarna som bor där. Och då kokade det ner till att ska vi inte liksom bygga ett riktigt bra racketcenter så att vi kan få liksom ungdomar från hela landet att komma till Upplands Väsby och kanske till och med komma till den punkten att folk flyttar hit för att liksom kunna spela och köra på här. Och i samband med det så träffade jag en person som heter Julius Denburg som idag är vd för RQT, och han var tidigare landslagschef för svenska juniorlandslaget i tennis. Och så satt vi och pratade lite grann och sa så här, vad kan vi göra med Stora Väsby Tennisklubb och hur kan man skapa det här landmärket och liksom vad är det för vision man ska sätta? Och då konstaterade vi att varför siktar vi inte mot stjärnorna och skapar en vision som är riktigt hopplös? Och så sa vi att innan 2030 så ska vi ha minst 2 kvalspelare som kommer från Upplands Väsby som spelar en Grand Slam någonstans i världen. Det vill säga Franska Öppna eller Wimbledon eller Australian Open eller någon av de riktigt stora tennisturneringarna.
Mm.
Så byggde vi RQT och idag så har vi 300 barn och unga som spelar. Jag tror att vi har 10 stycken topp 10 spelare i Sverige för barn under 14. Och vi har nästan 60 registrerade tävlingsspelare, så är en av de mest aktiva klubbarna i landet. Så det är väldigt mycket som har hänt, men vi har ju fortfarande inte nått målet Grand Slam. Men vi har kommit otroligt långt på vägen tack vare Julius och det team som han har byggt upp.
Men det är också ett otroligt behjärtansvärt initiativ som främjar på så många olika nivåer. Och mer om just RQT har vi förhoppning om att kunna bjuda på längre fram. Så med dessa ord, Jakob, tackar vi för nu och för ett fint samtal.
Tack så mycket.
Den här podden står Väsby Promotion bakom. Har du frågor eller tips på personer du tycker vi ska intervjua? Skicka oss ett mejl på info@vasbypromotion.se. Tack för att du har lyssnat. Väsby Promotion.